Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, nu fortsätter jag och gräver i vår nutidshistoria. Ja, det kanske inte är nutidshistoria för folk som är lite yngre, men vi som har växt upp här i Tyresö. För oss är ju den historia som fanns på 60- och 70-talet alldeles nyss. Men det har vi fattat nu att det är det inte. Så nu håller jag på att intervjua jämnåriga. Och har koncentrerat mig på personer som jag vet är ganska kända. Därför att när Tyresö byggdes så var det inte så många kändisar. Utan det var bland annat de affärer vi hade i Tyresö centrum. Alldeles nyligen så intervjuade jag Hasse Sandelius. Som då förstås var med och jobbade i den restaurang och konditori som hette just Sandelius. Och nu ska jag faktiskt ta kontakt med Jack Thomasson som jag gick tillsammans med i Forellskolan. Och han är känd för att ha jobbat, hela hans släkt har jobbat och jobbar i det som idag heter Tyresö bokhandel. Så nu ska jag se om jag får tag på honom.
Hallå Ann.
Hej Jack! Vad bra, det funkar att ringa till Thailand.
Jajamän, funkar alldeles utmärkt.
Ja, var någonstans i Thailand befinner du dig?
Det heter Hua Hin.
Jag kan inte Thailand, var ligger det?
Det ligger alltså drygt 20 mil söder om Bangkok. Då åker man alltså på ostkusten av Thailand ner.
Okej.
Okay. Man kanske kallar att det är lite grann av en svensk bygd.
Jaha, vad roligt.
Det är en stad med kanske 80 000 invånare och det är inte så mycket turister som där i andra delar av Thailand. Så det är mycket, mycket thailändskt. Så att det är lite annorlunda.
Ja, och nu Jack, jag har ju liksom haft kontakt med dig ett tag här. Vi ska ju prata om din uppväxt och ja, framförallt hur det var att växa upp i Tyresö och din familj och vad ni har gjort.
Ja.
För du är ju känd för många människor egentligen i Tyresö. För vad då?
Ja, egentligen för att jag har varit köpman under hela mitt liv i Tyresö centrum.
Ja.
Efter min mor och far.
Just det. Och vad för slags affär har du stått i?
Ja, alltså till att börja med så står man inte i en affär utan man jobbar i en affär.
Okej då. Men vi som har mött dig som har stått bakom en disk, vilken affär pratar vi om?
Ja, alltså egentligen var det så här att när jag slutade skolan så ville inte jag jobba i butiken överhuvudtaget. Men det var ju det som hette då på den tiden Bollmora tobak, pappers och bokhandel.
Just det. Och den låg inte där den ligger idag va?
Nej, absolut inte. Utan den låg, det började ju 1964 i en liten lokal som var då i cirka 40 kvadratmeter. Min pappa hade blivit utdömd av läkaren och sagt att du måste bli förtidspensionär. Min pappa var ju betydligt äldre än mor. Pappa var född 09.
09?
Ja, visst. Hade haft koldioxidförgiftning, gulsot och TBC.
Oj.
Och då så sa han ifrån att jag kommer aldrig bli någon sjukpensionär utan vi ska se till så att vi ska öppna en tobaksaffär i det som skulle bli då Bollmora centrum.
Just det. Och var det i blåshålet det låg? Alltså i gången där?
Jajamän. Man kan säga där det är ju en dörr idag som går ut på, alltså vid sidan om det som tidigare var scenen, alltså vid sidan om Green Bull. Där går det är en dörr som går mot lastkajen. Man kan säga att den lokalen låg där. En liten lokal, för där i där dörren där gick den här så kallade blåsgången.
Just det. Vilka affärer låg bredvid Bollmora, tobak och pappershandel, kom du ihåg det? För det var ju väldigt många kända affärer som låg i den där gången.
Ja, och skoaffären Oscaria, sen var det ju fotoaffären som inte jag kommer ihåg vad den hette. Som sedermera drevs av Anders Hallqvist och då hette det Hallqvist Foto.
Och sen var det någon optiker va?
Nej, det var ju en ur- och guldaffär. Wahlgrens ur- och guld låg längre in.
För man kunde få glasögon där inne någonstans. Jag fick mina första glasögon.
Ja, det är möjligt att de hade det också. Men ursprunget var att det är ur- och guld.
Aha, okay.
Men det kan stämma att de var optiker i funktion också. Men jag kommer inte ihåg alla. Sen ABC Lek och Pyssel flyttade dit. Bollmora färghandel låg under en period där.
Just det.
I den gången.
Mm.
Och sedermera flyttade ju även den lokalen, den andra lokalen som mamma och pappa drog upp med. Som låg längre in i tre plan. Och då blev det också en bokhandel, och det här var i början på 70-talet eller slutet på 60-talet. Den lokalen tog i Bollmora Eltjänst över sen.
Aha.
Det är också i tre plan.
Och sen idag, då heter det Tyresö bokhandeln, ja, som drivs av din son, va? Som heter Kim.
Ja, alltså egentligen var det så här. Han heter Kim Thomasson och driver verksamheten vidare i tredje generation. Och det är idag den enda butiken eller det enda företaget i Tyresö centrum som är kvar från början.
Just det. Och om jag läste på rätt så var det så också att just Bollmora tobak- och pappershandel, det var en av de första affärerna i Bollmora, eller nya centrumet.
Det var den första butiken som öppnade sensommar september 1964.
1964.
Ja.
Men nu ska jag ta det från början.
Ja.
Din far då hette Lennart,
ja,
och din mor hette Emmy, och hon avled alldeles nyligen, din mor, va?
Ja, i 14 januari gick hon bort.
Just det.
Somnade in. 89 år.
89 år,
ja.
Mm. Och när kom er familj till Bollmora då?
Alldeles precis i början på 50-talet kom vi till Alléplan.
Aha, så du är född?
Ja, jag är född i Tyresö på Alléplan. Och mamma, ja, pappa jobbade då och körde en möbelbuss i Stockholm eller hela Sverige. Och mamma jobbade, fick tjänst på Tyresö kommun som då låg vid Alléplan som kommunstyrelsens sekreterare, byggnadsnämndens sekreterare, började hon jobba.
Just det.
Och då jobbade hon bland annat under Gunnar Thunevi och Gunnar Gyllnert, hette kommunalrådet då.
Den store Gunnar Gyllnert som hade...
Jajamän.
Var egentligen den tillsammans med Thunevi då som planerade hela Bollmora.
Jajamän.
Och var det din mamma som fick namnge massa...
Ja, hon fick ett uppdrag då att när de sa det, du kan väl sätta lite namn på alla vägarna då som ska byggas i Bollmora. Och då var jag intresserad av fiske.
Ja.
Och där kom alla fiskenamn. Sikvägen, Forellen, skolan och Stimmet, skolan och Rödingevägen och Rudstigen och allt vad de hette. Och även då hade man också, höll man på och byggde sommarstugområdena ute i Rackstad. Då fick hon sätta namn på dem och då blev det insektsnamn där ute.
Jaha, vad häftigt.
Man kallade henne, ja, hon kallades för fiskvägarnas mamma då under den perioden.
Men hur länge jobbade hon där på det gamla kommunalhuset i Trollbäcken då?
Ja, det vet inte exakt, men hon fick ju en anställning sen på Lantmäteriverket in i Stockholm. Och det var ju då i samma veva som mamma och pappa, eller pappa fick för sig att han skulle öppna den här tobaksaffären. Och då var det ju bara öppet 6 dagar i veckan, alltså till fram lördag klockan 2 eller något sånt där, så var det stängt på söndagar. Men det var så pass mycket att göra så att hon fick ju då komma och jobba extra efter stängning på lördag och söndag för att fylla på med varor och snygga tid och sådär. Under den tiden så var det det man kallar för säljarens marknad, alltså allt gick att sälja.
Just det. Ja, för det var så lite affärer i Bollmora. Det fanns en liten affär, tror jag, på Sikvägen. Man, ja, kunde handla maten från början. Men annars åkte alla till Farsta, vi som var nyinflyttade i Bollmora.
Ja, precis. Det var ju liksom, du vet, bara en sån enkel sak som att beställa en sån här telefonkobra, som den hette, som var på topp. Och det tog ju 3-4 månader innan man kunde få den.
Aha. Mm.
Det var säljaren.
Ja, vad som trycker.
Ja, visst. Alla köpte nästan vad som helst. Och idag är det ju precis tvärtom, det är ju köparens marknad.
Ta det från början. Du är alltså uppväxt i Trollbäcken?
Ja, vi flyttade ju till Bollmora då, Bollmoravägen 1960, och då var jag bara 4 år.
Aha, så du kommer inte ihåg så mycket från Alléplan?
Nej, ingenting egentligen.
Nej. För det var väl också de första hyreshusen var väl i Trollbäcken, va? Innan Sikvägen så fanns det...
Alléplan.
Det var Alléplan,
ja. Alléplan, jag vet inte, jag tror säkert att de började byggda på 40-talet eller något sånt där på Alléplan. Ja. De var lite äldre kåkar då. Jag vet att när mamma och pappa kom dit och då fick de en liten etta och så var det en dusch och toalett i gemensamt utrymme.
Oj.
Men när jag föddes då så fick de en lite större då så att det var 2 sovrum.
Okej.
Okay. På 1960 var vi då, fick jag flytta med mamma och pappa som första hyresgäster i Bollmoravägen 6-8 trappor upp.
Jaha, så ni fortsatte med hyreslägenhet då?
Jajamän, då var det bara hyreslägenhet.
Aha.
Och det berodde ju då på att mamma hade ju god hand med kommunalrådet Gunnar Gyllnert den tidigare. Så att de fick första tjing på den här fina lägenheten på 8:e våningen. Men då var det hyresrätter.
Åh, då var det hyresrätter.
Jajamän.
Hur stort var det då?
Oj, det kommer inte jag ihåg. Men det, jag kommer ihåg att det var två sovrum och ett vardagsrum. Och så var det en balkong då som man såg ut mot Stockholms skogarna liksom.
Ja, för det var bara skog runt omkring, eller hur?
Alltså ingenting annat. Det var ju bara skog och grusvägar. Alltså ingenting.
För du är ju född 1956. Har du syskon också?
Nej, jag är ensam. Det är bara jag.
Det är bara du.
Och jag är född 56.
Du är född 56. För jag gick med 56-erna på Forellskolan. Så jag kommer ihåg dig faktiskt som en av de här tuffa, lite busiga killarna.
Ja, visst. När jag växte upp lite grann så spelade jag mycket hockey, ishockey. Och då jag hörde ju hur Hasse Sandelius berättade att vi spelade ishockey ihop och sådär. Och då var man ju lite tuffare än alla andra grabbar i och med att man spelade ishockey.
Precis.
Det var ju så.
Ja, men när du bodde där på Bolmarvägen, då gick du förstås i stimmet du också?
Ja, första klass till femte tror jag det var, gick vi på stimmet.
Okej.
Okay. Sen fick vi gå sjätte klass i Forellen.
Aha, där nere?
Ja, jag kommer inte exakt ihåg var vi gick någonstans på Forellskolan, men jag vet att vi gick sjätte klassen där.
Aha.
Och sen när man kom upp i tonåren då och blev sjundeklassare så fortsatte man på Forellen och gick där till nian. Och vi var samma klass från ettan till nian.
Var ni det?
Ja.
För då var det vår klass som delades, för jag gick också med 56-erna. Och så fort det flyttade in nya barn så fylldes det ju på.
Ja,
och så delades klasserna. Ja. Men det var ju så en enorm inflyttning.
Ja, jag visste. Jag hade tur och fick gå med samma tjejer och killar från ettan ända upp till nian. Sen kom det ju några nya, men det försvann ju någon också som flyttade ut. Och så där. Men samma killar och samma tjejer hela grundskolan. Vilket var fantastiskt.
Ja, har du några kända namn från din klass?
Ja, jag är Erling Lund, Mikael Ekholm, Bo Hellqvist. Bo Hellqvists pappa jobbade på kommunen också i många, många år. Och även hans bror tog sen över pappas tjänst som kommunal, högt uppsatt kommunaltjänsteman.
Mm.
Bengt Järbring från Lindalen.
Mm.
Det dyker upp när man börjar prata om det, så dyker upp flera namn.
Jag har ju sett ett häftigt bild som du har lagt ut på Facebook med fyra herrar.
Ja, just det. Jo, men det är ju...
Med cigarr.
Ja, precis.
Och sen är det fyra unga killar som ser väldigt oskyldiga ut.
Ja, precis.
I 14-15 års åldern i en sån här automat.
Vi har ju hållit ihop sen vi var småpojkar allihopa. Bosse och Micke och jag, vi gick ju i samma klass tills vi gick ut nian. Och när vi kom till Forellskolan så träffade vi Göran Andersson som gick ut på Tyresöhalvön.
Mm.
Och vi har hållit ihop sen dess och har träffats och umgåtts mer eller mindre hela tiden. Och har fortfarande bra kontakt.
Vad roligt!
Ja, det är fantastiskt. Och man är så god vän så att man är den man är. Man behöver inte hålla på och larva sig, utan man är den man är bara. Och så skrattar man de gamla minnen från 60- och 70-talet.
Ja. Hur tänker du på vårat 60- och 70-tal? För nu när jag börjar intervjua folk så märker man ju liksom hur... Alltså vi har ju inte fattat det, att vi växte upp i en förort som i stort sett bara byggdes och byggdes och byggdes.
Ja.
När jag gick till skolan gick jag igenom såna här byggnadsområden hela tiden.
Ja.
För att ja, det var alltid grävskopor och lastbilar överallt och grusgångar. Det var ju inte klart.
Jag måste säga att jag kommer inte riktigt ihåg det på det sättet. Nu bodde ju jag på Bollmoravägen och sen flyttade vi till Östra Rutstigen. Och då var ju det på gång- och cykelavstånd. Både till Simmets skola, grundskolan och till Forellen.
Tala om var Östra Rudstigen ligger för de som inte vet.
Ja, hur ska jag förklara det? Alltså när du åker mot Fordala, då har du där låga atriumhusen på vänster sida. Du har ju Myglåsvägen på höger sida.
Mm.
När du har passerat de här låga atriumhusen på vänster sida så är det ju en upphöjning och så är det en radhuslänga i gult tegel. Det är Östra och Västra Rutstigen.
Och då måste du också ha liksom sett det torpet som låg där under väldigt lång tid. Och den där gamla farbrorn som gick där och hämtade vatten.
Man var lite rädd för honom, för man upplevde att han var elak. Men han var ju inte det. Han var bara trött på alla snorungar som larvar sig runt omkring. Ja.
Men kommer du också ihåg Jessina Wien? För hon var ju rektor över oss, tror jag, både på stimmet och på...
Oja. Jessie, när hon kom på besök till skolorna så var man ju... Ja, man stod ju nästan i vakt. Kanske inte när man blev tonåring, för jag tror inte hon var kvar då. Då var ju Gösta Jansbo.
Mm.
Men man hade en väldig respekt för henne. Hon var ju distinkt och pekade med hela handen.
Ja.
Det var något. Det kommer jag ihåg. Och sen så kom ju efter henne så kom ju Gösta Jansbo till Forellskolan som rektor. Och studierektor var ju Bo Bjärgård.
Just det. Också en väldigt känd familj, Bjärgård.
Jajamän. Utifrån Tyresöhalvön. Mm. Och hans fru Margareta Bjärgård som var en vacker kvinna. även fast man var tonåring.
Visst var hon snygg. Och henne hade man i biologi, i alla fall hade jag henne i biologi.
Ja, sexualundervisning.
Ja, vad man älskade henne.
Ja, hon är jättebra. Jättebra.
Ja, det var ju fantastiska lärare där på flygskolan, ja, tycker jag, när man kommer ihåg dem.
Jag måste säga att jag upplevde min uppväxt som väldigt positiv. Och sen så var man ju lite stökig på något sätt och lite obstinat mot föräldrar och till och med kunde vara lite obstinat mot vissa lärare utom Gunnar Bergström. Han var vår klassföreståndare och han hade man respekt för.
Ja, i kemi och
matematik.
Ja. Ja, han gick ju vidare sen till gymnasiet och han inte känd lika hård. Han var inte lika hård där utan han var mest hård när vi. Sen fick han barn själv och så blev han inte lika hård. Men kemi var mitt bästa ämne tack vare honom.
Ja, men det är samma här. Han var en bra lärare. Han var väldigt rak. Men sen, det var precis som Hasse sa, vi hade ju roligt då när vi spelade hockeybockeyband eller vad det nu hette mot lärarna. Och då hade man ju fullt skägg bara sätta dit alla lärare på planket. Men Gunnar såg man inte, för han var ju för detta, han hade spelat elitbandy, så han kunde man inte ta, för han åkte skridskor som en gud, vet du.
Ja, just det. Har du rätt i? Det kommer jag ihåg.
Ja, stor och stark var han också.
Åkte man inte också skridskor nere där den stora parkeringen finns idag, nedanför ICA där? Där var ju våran, vad heter det, idrottsplan.
Och naturisen.
Där, naturisen, ja. Ja.
Ja, där åkte han. Ja. Runt.
Sånt kom ihåg. Men när ni fyra grabbar då pratade, eller var ni fem? Hur många var ni?
Ja, egentligen var vi fem då, men vi blev fyra till slut, kan man säga.
Och vad pratar ni om nu när ni sitter där? Och Hasse gillade inte att jag talade om hela tiden hur gamla vi var. Men du fyller ju faktiskt 65 i år, eller hur? Ja. Eller har jag fyllt 65?
Nej, jag fyller i sommar.
Du fyller från sommar?
Ja, vi är i samma generation alla fyra. Nej, vi pratar mer om hur det är att bli gammal.
Vad roligt.
Faktiskt.
Ja, alltså,
vi pratar mest om hur det är att bli gammal och hur roligt vi hade när vi var unga. Och då dyker en massa tokiga minnen upp. Sen har ju vi gjort en mängd av saker under årens gång som vi kan backa tillbaka till. Vi köpte för ett 20-tal år sedan en gammal gård i Spanien och sa att här ska vi bli pensionärer. Nu blev det ju inte riktigt så, men vi hade det i 10-tal år och hade jätteroligt där. Våra mammor var med och var med oss och våra barn. Och jag hade ju barnbarn tidigt också. De var också med i den här stora gamla gården, kan man säga.
Vad roligt.
Så sålde vi det då. Ja, det är jättetokiga med roliga idéer.
Nu måste vi tillbaka först till din historia när det gäller vad gjorde du efter nian? För det jag kommer ihåg att du och jag gick i samma engelska grupp och du var inte så här den mest liksom studieambitiösa ungdom. Grabbarna då var ju inte det.
Nej, man kan säga att jag läste aldrig några läxor. Mina betyg fick jag på att jag hade stora öron. Jag läste aldrig en läxa. Nej, sen gick jag vidare till Kärrtorps gymnasium, kom ju nästan alla till.
Ja, precis.
På ett annat sätt. Och då gick jag något slags handelsprogram, vad det nu hette, tvåårigt. DK-linjen tror jag det hette. Distribution och kontor hette linjen i två år.
Så du var inriktad på att jobba i affär alltså?
Ja, det blev så. Jag visste nog inte riktigt vad jag ville, utan jag tänkte, ja men jag kör väl på det här så får jag se vart det leder.
Ja.
Och sen så kom jag tillbaka efter skolan och lumpen då och började jobba och kände att nej, men det var ju rätt så kul.
Mm.
Mötet med människor och leverera service, kan man säga, och möta människor. Och sen så blev det ingenting annat, vill jag på att säga.
Nej.
Utan jag blev kvar fram till 2013, nu 2014, då jag klev av.
Men du, innan dess, du blev ju pappa ganska tidigt, va?
Ja, 20.
Du var 20 när du blev pappa?
Jag var 20 år. Och det var planerat. Jag hade ju träffat Agneta då när jag var 16 och hon var 14. Och vi ville ha barn redan från början.
Oj, ja.
Ja, och jag var 20 och Kim då som är 44 nu och 4 år senare så kom Jonas som är 40.
Och var hamnade ni någonstans då? Bodde ni kvar i Tyresö då?
Ja, absolut. Mm. Min pappa sa till mig att vi ska hjälpa dig så att vi går i borgen för dig så du ska köpa det här radhuset bredvid oss på Rudstigen. Och då var jag 17 år. Så vi gick till banken och så har skrivit på borgen. Grabben ska ha ett radhus, han ska inte bo i någon lägenhet och så blev det.
Aha, vad roligt. Vad kul.
Där flyttade vi in när jag var 17 år och bodde där hela tiden fram till 97 tror jag.
Oj.
Då vi sålde det och köpte ett hus i Fårdala, Agneta och jag.
Aha.
Där bodde vi 27 år.
27 år?
Jag kommer inte ihåg.
Ja.
Ja, jag tror att det var det. Det var 87 var det vi köpte huset.
Ja.
Och så sålde vi det 2000, 10 eller 11 eller 12.
Okej. Okay.
Så att det, ja, men under den tiden så fanns det en utveckling i verksamheten som jag gillade och som utvecklade mig både som person och som köpman så att säga, och det utvecklade affärsidén från den lilla tobaksaffären till det som är idag kan man säga. Det är ju en verifierad handel, det är ju inte bara en bokhandel.
Nej.
Utan det är Tyresö bokhandel och så är det någonting som heter Tyresö Direkten.
Just det.
Och när jag kom in på allvar i familjeföretaget så kände jag att man kan inte ha en verksamhet om den ska upplevas på ett professionellt sätt som heter Tyresö Tobak, Pappers och Bokhandel.
Nej.
Det är så rörigt. Och då fick jag ju den här idén och mina tankar om att vi måste ansöka om en större lokal så att vi kan dela upp verksamheten i två butiksenheter.
Mm.
Och då kom ju lägligt fast på ett hemskt sätt då när branden var då 9 mars 1991 brann verksamheten upp fullständigt. Den startade då i Tyresö Radio som låg bredvid.
Just det.
Och det brann upp alltihop, både Tyresö Radio och det som då var Tyresö Tobak, Pappers och Bokhandel brann upp.
Men Jack, du tog över din pappas affär eller verksamhet. Han dog 1984, din pappa Lennart, va?
Jajamän.
Då var ju du inte så gammal. Då var ju du bara 28 år, med räknar ut.
Ja, 27.
27, ja.
Jag hade fyllt, ja, 27 på våren när han dog.
Ja, du hade två små barn. Hur funkar det? Att...
Ja, men det är ju den traditionella fördelningen mellan man och kvinna. Att jag jobbade för dubbla pass och Agneta tog hand om hemmet.
Mm.
Så att, och det var ju så det var då. Jag var inte ens pappaledig. Jag var pappaledig en vecka när Kim föddes.
Mm.
När Jonas föddes 4 år senare så var inte pappa ledig någonting.
Nej.
Jag var så inriktad på att göra den här grejen och ja, vi var inte oense om det då. Sen blev det ju annat senare, men det var så det var liksom.
Ja, så du ägnade, liksom, det var redan bestämt även, för din pappa var mycket äldre och du visste att du skulle ta över.
Ja.
Och du tog över redan innan han dog, eller?
Ja. Man kan säga att det sakta men säkert. Sen han blev ju väldigt sjuk under en väldigt lång tid.
Mm.
Kanske ett par år som han blev sjuk och tynade bort.
Oj. Mm.
Ja, men han hade ju också en önskan om att han ville att jag skulle driva vidare om jag själv ville. Och det blev ju att jag gör det. Det var väl okej.
Och då var din mamma också en väldigt viktig person i den här...
Ja, absolut. Absolut.
Hon jobbade hela tiden?
Jajamän. Hon var ju med. Hon var ju... Man kan säga att historiskt sett så var min pappa en entreprenör, en spelvink som startade upp och gjorde massor med saker. Och min mamma var så att säga kaptenen i skutan som såg till att det funkade.
Bra uppdelning tycker jag. Mm, mm.
Ja, visst. Men hon var ju med under många, många år också. Men sen så trappade hon ner, hon fick något klaffel i hjärtat och vatten i lungorna. Och så hon kände att jag orkar inte längre. Hon slutade nog när hon var runt 60.
Och din son som då också, alltså, då var, i och med att du fick barn så tidigt.
Ja.
Fattade han direkt också att han skulle fortsätta med det här?
Ja, alltså när han gick på gymnasiet då så hörde ju lärarna av sig. Och det var väl några av mina gamla lärare då antar jag. Som undrade vad det hände med Kim. Ja, så jag var, ja, men han är inte så mycket närvarande i skolan. Nej, så jag var, hur menar, nej. Så då fick jag ju ta en sittning med Kim och fråga hur han tänkte. Och då sa han att men alltså jag har det mitt på det torra så jag behöver inte gå någon skola. Ja du Kim, så det kan du fetglömma. Och jag kan säga så här att din farmor var väldigt duktig. Din pappa är jävligt duktig så du måste vara otroligt mycket duktigare om du ska kunna kliva in och ta över.
Ja.
Och då blev det lite bättre. Men sen så när han växte upp då, så började han jobba med mig när han var 14 år.
Okej.
Okay. Och då så sa han, jag ska ju köpa en moppe när jag är 15 så att jag måste ju skrapa ihop till det då. Ja, det är bra det, så jag får göra. Sen har han jobbat med mig när han var 14 år.
Okej, ja.
Och det har fungerat jävligt bra med honom. Mm.
Men om vi går tillbaka nu till här 91, då fanns både din mamma jobbande där, din son och du jobbade i. Och hade precis hela nya Tyresö centrum hade byggts. Det var jättefint, ni hade fått nya lokaler.
Inte riktigt. Vi hade inte den länge som vi låg i de gamla lokalerna. Ja. Det fanns inget sprinklersystem.
Uh-huh.
Och det var det som gjorde att det tog eld. Så fanns det inget varningssystem överhuvudtaget. Utan det blev övertänt, fullständigt övertänt.
Och det var den yttre delen som brann. Sen blev ju allt brandskadat, ja, eller rökskadat inne i Tyresö centrum vid branden, va?
Ja, ja. Det var Tyresö radio och Tyresö bokpanel och tobaks, vad man ska kalla det för då, som brann upp fullständigt.
Just det.
Och vägg i vägg med oss så låg ju då det som var Föreningssparbanken då. Mm. De var ju rökskadade.
Aha.
Och tandvårdsteamet fanns som låg där bredvid. De blev ju också rökskadade.
Var det inte också föreningsgård eller någonting under er där borta? Alltså det som är... Fanns det inte också på, man gick ner där?
Ja, det var under. Ja. Det, ABF hade ju sina lokaler där längst. Men jag tror inte de blev skadade på det,
nej,
sättet.
Okej. Jag kommer ihåg att man satt i bussen och såg ett jättemoln över Bollmora.
Ja.
Och busschauffören visste inte vad det var som brann. Och sen när man kom till... Så sa han, hade han hört på radion att det nya fina Tyresö centrum brinner. Och då började folk, ja, att gråta, ja, i bussen.
Ja, precis.
Alla satt och grät.
Alltså det var ju strax efter det här så blev ju Tyresö centrum utsett till årets köpcentrum i hela Sverige. 1992-91 där någonstans.
Ja.
Så att det, och det var ju en byggprocess som var väldigt lång och väldigt jobbig för många.
Ja.
Ja, och, men det var ju tufft i ett startskede.
Hur var det, hade ni liksom försäkringar och sånt så att ni klarade? Ja. Ni gjorde det?
Vi hade ett fantastiskt bra försäkringsbolag som hjälpte oss och stöttade oss. Och efter en vecka, när branden uppstod så fick vi gå ut på baksidan då, en slags uppsamlingsplats. Och efter det så åkte vi hem till mig och sa det att nu sätter vi igång processerna för att fundera på om vi är bra eller om vi är dåligt eller hur ska vi göra.
Mm.
Och det var ingen direkt som förstod vad det var som hade hänt. Utan vi tog fram ett stort konferensblock och sa att hur ska vi komma igång igen då? För att efter en vecka kan man säga, och det här var då när Domus hade lagt ner och Konsum Extra hade öppnat och då försvann Domus gamla restaurangdel.
Just det.
Det var en stor tom lokal bredvid Konsum där uppe.
Mm.
Och efter en vecka så gjorde vi ordning. Så vi ambulerade en lång rullvagn med Svenska Spel och ATGs kassamaskiner. Så vi rullade ut bredvid Konsums spelkiosk. De var inte glada på oss.
Nej.
Och sen tog det ytterligare någon vecka så hade Agneta och jag då satt igång och leasat gammal butiksinredning och byggt en butik bakom för att starta upp då det som var en bokhandel och pappershandel och lite sådär. Så att man kan säga att efter en vecka så var vi igång. Nej, förlåt.
Och Agneta jobbade också i affären?
Jajamän, det var ett familjeföretag och det var då vid den tidpunkten som Kim började jobba hos mig.
Okay.
Och sen var vi där och sen så började vi bygga då i tankar och idéer. För då hade fastighetsbolaget, nej rättare sagt då, det var ju så här att det var ju Tyresö bostäder som ägde Bollmora centrum.
Mm.
Och då sålde man halva centrumet till någonting som heter Apoteksbolagets pensionsstiftelse till att börja med.
Jag vet. Mm.
Och då under den perioden så hade jag fått ett OK från fastighetsbolaget att du får de här 450 kvadratmeterna som du har haft önskemål om. Jag har ju haft diskussion med dem att jag vill särskilja de här enheterna och göra en bättre, större enhet av båda.
Mm.
Så då hade vi en lokal och så sa det här får ni. Och så där, då kunde vi börja planera. Så i september öppnade vi den lokalen som vi idag har med Tyresö bokhandel och då hette det Tyresö tobak. Nu heter det Tyresö direkten.
Och hur stor är den sammanlagda lokalen idag?
Det är 450 kvadrat.
Det är 450 kvadrat?
Ja, och... Det var ju alltså fullständig succé med de här två nya enheterna. Det var ju, samtidigt kan man ju säga då att det var ju en bokbransch som var på uppåtgående. Man hade tagit bort momsen på böcker och så vidare. Och samtidigt så var det då det här med bingolotto och lotto, jackpottar. Så vi hade ju en ökning som var 100% omsättningsökning.
Aha.
På grund av att vi kunde särskilja butikerna och vara proffsigare och uppleva som proffsigare.
Just det.
Det var ju en framgångsfaktor. Jag hörde lite grann vad Hasse sa då att hyrorna ökade med 3 gånger och det, så var det ju.
Och men ni klarade det?
Vi hade inga problem. Vi hade en sån enorm kundströmning. Så det var liksom, det var en framgångssaga på grund av branden kan man säga. Då.
Ja. För jag vet, jag lyssnade faktiskt på den intervju min far gjorde med dig. Jag tror att det var 1996 då du jobbade i bokhandeln, ja, och då frågade han väldigt mycket om vilka böcker som folk köpte. Och då kom jag ihåg att jag reagerade på det. Ja, de böcker som går bäst, det är sånt som handlar om kropp och själ och ja, alltså hur man ska må bra. Alltså såna här böcker.
Ja. New Age.
Ja, det var det du berättade om.
Hette det då.
Jag var helt förvånad. Är det såna böcker? Det är inte deckarna. Och, ja, de går på bokrean, men de... Ja.
Ja. Ja, men det var ju en period då där det här New Age, man skulle självförverkliga sig själv och allt det här då.
Bra.
Det var ju då. Ja. Men sen så vet jag att din pappa gjorde en intervju med mamma och mig och Kim 2004 då företaget hade, 20-årsjubileum hade företaget då.
Den hittade inte jag.
Och då intervjuade han oss tre generationer då.
Jag ska leta efter den då i så fall. Då skriver jag nog inte era namn för att jag letar efter namn på gamla inspelningar. Men jag, för vi har ett arkiv som vi nu håller på att ta hand om.
Ja just det. Det kan ha varit att hela Tyresö centrum hade ju också ett jubileum i samband med det här. Och jag tror att han intervjuade flera som hade med Tyresö centrum att göra då.
Då ska jag leta upp det. Det är jättekul. 40-årsjubileet. Ja.
Ja.
Aha, men vad är det som går bra? För jag går ju ofta ner till bokhandeln och nu köper jag liksom barnböcker till mitt barnbarn. Jag köper väldigt mycket såna pappersgrejer, alltså block och pennor och allt sånt där smått.
Ja.
Men jag vet ju nu innan jul att jag frågade hon som stod där att det var ju jättetufft nu alltså, innan jul också. Och då gick de här Tyresö, torp och gårdar och sånt gick ju väldigt bra. Men annars så vågade ju inte gå till centrum.
Nej, det är tufft. Det var ju tufft innan covid. Men alltså, om du frågar mig vad som säljs idag så jag har inte en aning.
Du har inte en aning.
Jag är inte involverad. Nej, jag är inte involverad ett dugg och är glad att jag slipper det. För det blir ju, om man är liten enskild företagare, precis som Sandelius-familjen, så är man ju hårt belastad arbetsmässigt och mentalt. Ja. Alltså att inte kunna sova på nätterna och inte veta, har jag sålt så pass bra så jag kan betala hyran i tid? Eller betala skatter och arbetsgivaravgifter och momser i tid?
Aha.
Det är ju en enorm press.
Ja.
Det är en enorm press.
Ja.
Och du har ingen backup.
Nej.
Banken är ju ofta sura och grinar. Jaha, varför ska du, vad har du för problem nu då?
Jaha, okej.
Så att man är belastad. Man har ju liksom inget skyddsnät som egen företagare.
Det är jättekonstigt.
Ja, och det är ju så det är. Alltså att man fortfarande då vill vara egen företagare. Trots att det är så här. Sen ska ju villigt erkänna, precis som Sandelius. Man har ju haft många framgångsrika år. Mm. Där även om man har jobbat väldigt mycket och tjänat bra med pengar i förhållande till någonting. Sen kommer ju då formsvackor där man säger, som det är nu till exempel, näthandeln började ta över bokförsäljningen sakta men säkert.
Mm.
Och det är många år sedan i och för sig. Likväl som du tänker spelmarknaden, Tyresö, direkten eller det som hette Tyresö Tobak förut, det var ju alltså ett av Sveriges största spelombud.
Aha. Mm.
Men... Och sen kom ju nätspelet då, som tog död på allt.
Men är det inte så, för det har jag fattat av folk som jag känner som ibland hänger i centrum, att en stor del av ett gäng som går ner, spelar på hästar eller vad de gör, sitter och fikar. Och, alltså ett centrum är ett ställe man umgås på, man vill vara där.
Ja.
Och vad ska man säga, nu är det covid så nu ska man ju inte vara i närheten, men annars är det som man drar en till centrum. Varför jag handlar i Tyresö centrum ibland tidigt, därför att jag inte orkar träffa 40 människor jag känner, för att då tar det en timme mer än vad jag tänkt.
Ja, men, så är det.
Men annars är det ett sätt att liksom, som jag pratade med Hasse Sandelius om, det här med att vårt centrum, man har ju en känsla av att det är vi som äger det.
Ja, och jag tror att det handlar mycket om att Tyresö kommun växte väldigt snabbt.
Mm.
Det blev alltså en liten lokal känsla, att det lilla samhället där alla känner alla när du och jag växte upp.
Ja, så var det.
Ja, och sen kommer då en centrumanläggning som blir ju en samlingspunkt.
Ja.
Och även då man bygger om till det som är Tyresö centrum idag så blir ju då attraktiviteten. Det blev väldigt intressant att komma dit och vara mera. Det fanns mera fik att välja på.
Mm.
Fler och så tillkom det några kedjeföretag som hade saknats förut.
Mm.
Idag är det ju tvärtom. Idag är det faktiskt bara det är några enskilda privatägda butiker kvar. Resten är kedjor.
Mm.
Och det är lite tragiskt, men det är ju utvecklingen av handeln. Alltså det är ju kundernas konsumtionsmönster som har förändrats.
Ja.
Och överlevnadsmöjligheten för de här små enskilda företagen är ju extremt svårt. Alltså.
Mm.
Och det var ju en av anledningarna till att jag kände att nej, jag orkar inte längre. Jag vill inte vara med om det här längre.
Nej.
Jag tillför ingenting nytt. Jag bara förvaltar.
Ja.
Jag sa till Kim då att jag tror att vi ska se om vi kan sälja de här två butikerna. sälja, säger han. Jag tycker att vi borde kunna köra en tredje generation. Men då får du stå vid sidan om. Då får jag göra det här själv. Okej, så okej. Det kunde jag ju förstå.
Ja.
Inte ha farsgubben med. Jag är ju världsmästare.
Ja.
Jag har ju alltid varit världsmästare.
Ja.
Liksom. Så att det blev så då. Då avslutade jag mitt delägarskap i familjeföretaget.
Och när var det?
2013.
7-8 år sedan?
Ja, sen kan man då säga att Kim och jag hade väl en del konflikter under de där åren i början innan jag och han accepterade att så här är det nu. Så att jag började köra syrgas åt AGA istället till sjukhus och vårdcentraler.
Gjorde du?
Helt annat. Men jag fakturerade då till familjeföretag.
Ja, för det där måste vara svårt att liksom köpa ut och liksom komma överens om något bra. För det är en sak om någon dör om man tar över det. Men när farskummen fortfarande lever och kanske dessutom har kloka synpunkter, ja, som man tycker.
Ja, jag är världsmästare, ser man ju då när man pappa. Så är det. Nej, men det har fungerat på ett sånt sätt att det har inte varit något problem egentligen.
Nej.
Och jag har ju vetat då, även innan han tog över, att det är tufft. Det är jättetufft och lönsamheten har varit låg. Det går inte att ta ut med några pengar som ersättning för någonting. Han har följt upp och klarat av sitt eget liv.
Har han involverat sin familj?
Ja, han har ju två kullar med barn.
Ja.
Jag har ju ett barnbarn som är 21 idag, Johanna.
Oj, ja.
Hon jobbar i bokhandeln.
Gör hon?
Yttrar sig lite. Ja, hon säger lite så här att ja, men jag kanske ska bli fjärde generationen, så det är lite kul. Sen är Kristoffer som är, så han är 19.
Ja.
Och han säger att ja, men jag kan hjälpa pappa, men jag vill inte bli någon handlare. Jag ska bli miljonär när jag blir stor. Okej, vad bra.
Bra ambitioner. Ja,
ja visst. Och sen har Kim två mindre barn då, som är 9 och 7 eller något sånt där.
Okej. Men då Jack, när bestämde du att flytta utomlands då?
Ja, det kom ju sakta men säkert. Det blev, dels så blev det liksom en liten brytning mellan Kim och mig då, i och med att han inte ville att jag skulle medverka i familjeföretaget. Då tänkte jag att då får jag göra något annat.
Mm.
Och sen så blev det en brytning mellan Agneta och mig efter 43 år.
Åh, var ni ihop i 43 år?
Ja, visst.
Mm.
Och så blev det en brytning där och då kände jag att jag får väl göra något annat då.
Mm.
Och då började jag vara mer i Thailand och känna att ja, men det här var ju trevligt, det var enkelt och lätt. Så att jag var här i två, tre månader i stöten och sen åkte jag hem och körde syrgas. Och sen åkte jag tillbaka 2-3 månader i stöten. Och till slut så, när covid kom då, så sa Kim till mig att du får ursäkta mig pappa, men jag kan inte betala dig några pengar längre. Det är slut med det. Och det förstod ju jag, det är ju konstigt med det. Och då kände jag att då får jag börja. Jag har ju haft förmånen att kunna under en period spara ihop lite pensionsförsäkringar så att jag inte bara lever på en väldigt låg folkpension.
Nej.
Det är inte så att det är något överflöd, men jag klarar mig.
Mm.
Och då kände jag att nej. Och jag köpte inget, när Agneta och jag skilde oss så köpte jag inget nytt boende i Tyresö.
Nej.
Då tänkte jag, ska jag köpa mig ett nytt boende så kan jag inte göra någonting annat än bara bo där, och det vill jag inte.
Nej.
Så då tänkte jag, då är jag kvar här nere. Och så kom coviden och så fastnade jag ännu mer. Jag har inte varit i Sverige på 1,5 år nu.
Nej, och det är väl lite annorlunda också i Thailand, va? För att jag har hört människor som har varit i Sydostasien, de var ganska duktiga på att stänga ner i början där.
Ja, stänga ner fullständigt, helt och hållet.
Ja, så att man har inte drabbats så hårt, va?
Nej, alltså om man säger att det är 12 000 smittade i Thailand och 86 döda.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Ja, sen om det är så eller inte är så, för det är ju en militärjunta som styr och ställer.
Ja.
Fast det är en militärjunta som är, jag ska kalla det, var lite försyntare än vad man menar militärjunta.
Ja, jag vet. Jag läser på om deras. Mm.
Ja, det påstås ju lite grann att de mörkar och sådär, och det är väl inte alldeles omöjligt. Men jag känner ju mycket thailändare här nere också.
Mm.
Och de känner ingen som har blivit smittad eller dött. Jag har en del kontakter i Bangkok.
Mm.
Som bor och lever och arbetar i Bangkok. De säger samma sak. Nej, vi har inte hört någonting. Sen om det är så eller inte, det vet jag inte faktiskt.
Men har ni också restriktioner?
Ja, nu har man nyligen släppt på restriktionerna. Men innan man släppte på dem så, till att börja med så var det utegångsförbud mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen. Mask på, det har varit 1,5 år. Om du inte har mask så är det bot på 5 000 svenska kronor.
Oj, ja, men så har det väl varit förut också. Det såg jag när vi åkte i Sydostasien för några år sedan. Att folk hade ofta mask på sig även när det var Inget covid om man säger så.
Ja, fast det är nog mer en tradition att man är ju, alla asiater är mer eller mindre hypokondriker.
Aha.
Tycker jag. De är rädda för att man ska få smuts i näsan, därför är det bättre att ha en mask.
Ja.
Alltså man är rädd för att få, vad säger man, förgiftningar via pollution och sånt där.
Och det har varit ganska mycket vet du, dålig luft på vissa ställen.
Ja, ja visst. Mm. Så att man hade då mask på, det är 1,5 år sedan. Så jag skrattade lite när TV4 körde en introduktion här om morgonen på hur man skulle använda mask. Jag tänkte, ja, det är 1,5 år för sent.
Liksom. Jag vet.
Och sen var det nedstängning, ingen alkohol på restaurangerna. Det var precis som det är i Sverige nu.
Aha,
det, var
okay.
Det började man med 1,5 år sedan.
Mm.
Det kan ju vara så att man har lyckats bättre.
Mm. Ja, de vet ju inte. Det är det här som är så jobbigt. Det går ju
Nej.
Inte. Man läser så mycket. Man blir så förvirrad av all information. Man vet inte vad som är rätt och fel. Men hur funkar det för dig då? Liksom, känns det bra i Thailand? Eller hur funkar det?
Ja, livet är ju av en helt annan karaktär. Det är mycket, mycket lättare. Nu bor jag bra så att jag bara går ut för dörren. Så kan man säga att så har jag hur mycket restauranger och butiker som helst utanför min dörr.
Mm. Men du som har arbetat hårt hela ditt liv, man kan ju inte bara leva och äta och dricka, eller kan man det?
Nej, jag har faktiskt sedan 4 år tillbaka börjat spela, försöker spela lite golf.
Ja.
Och det är jävligt kul.
Ja.
Och sen så varje morgon går jag ut och promenerar en timme för av mig och sen kommer jag tillbaka. Och då, där jag bor finns en gemensam pool, så då simmar jag 500 meter varje morgon.
Ja, men vad bra!
För att hålla igång liksom cirkulationen och inte bli trött gammal gubbe.
Nej.
Men sen är det ju liksom, allting är mycket, mycket lättare. Det är inget krångel. Även om thailändska myndigheter och det här med visum och sånt där är ju krångligt.
Mm. Men du är fortfarande svensk medborgare, du är skriven i Sverige, ser
jag. Ja, ja, ja.
Men
ja, visst.
Vad kallas det? Du är liksom turist fortfarande enligt dem då, eller?
Ja, alltså, egentligen kallas jag är ju expat på engelska, men thailändarna säger ju farang, alltså utlänning. Farang är de som kommer från västra världen. En farang är ingen japan, utan det är vi som från USA och västvärlden som kallar för farang.
Okay. Mm.
Och det är tydligen ett franskt ord som betyder utlänning.
Jaha, vad roligt.
Någonting sånt. Så att, nej, jag måste säga att det funkar bra. Det är klart att det finns en viss typ av saknad, men det har ju blivit så att i och med att min mamma gick bort och mitt ex Agneta har ju stängt en dörr, så hon vill inte ha med mig att göra. På gott och ont naturligtvis. Men hon har valt den vägen. Och min son Kim då, som driver vidare familjeföretaget, han är inte så intresserad av mig heller. Och sen så Jonas, min yngsta son, som jag har jättebra kontakt med, han är bosatt i Spanien.
Jaha, i det huset som ni hade börjat att...
Nej. Ja, det började med att de kom dit och bodde där. Och sen så fastnade han där och kan flytande spanska idag, fastnade och bosatte sig där och träffade en kvinna och blev pappa. Och en tjej från norra Sverige, en riktig norrländska. Och sen har de kom tillbaka till Sverige för 6-7 år sedan, men har nyligen flyttat tillbaka till Solkusten och de vill bosätta sig där igen.
Okej, vad intressant. Intressant. Ja.
Ja. Och då känner jag att det jag har kvar då, det är ju mina vänner Göran, Bosse och Micke.
Bor de också i Thailand?
Nej, Göran bor i Trångsund och Micke och Bosse bor i Tyresö på Sikvägen.
Men de har varit och hälsat på dig ganska mycket, ser man ju på bilder i alla fall.
Jajamän, jo då, de kommer hit. De skulle ha kommit då, men det blev ju inte av. Nu, om du vill åka till Thailand nu måste du sitta i karantän 2 veckor på ett hotell i Bangkok och betala allting själv.
Ja.
Och du får inte ens gå utanför dörren, du måste sitta på hotellrum i 2 veckor.
Nej.
Så det är ingen som kommer hit.
Ja.
Jo, mer än de som kommer hit är de som tänker sig vara här 5 månader.
Just det. Mm.
Pensionärer.
Ja.
Det är lite annorlunda.
Ja. Jag ser att du är aktiv på sociala medier i alla fall. Du har koll lite grann på vad som händer. Du lyssnar lite grann på Tyresö-radion, såg jag.
Ja, jajamän. Det här med Sandelius-programmet var ju intressant eftersom det var dels samma generation som mig. Och sen, jag kände ju mycket väl till familjen Sandelius och växte ju upp med dem också.
Ja.
Mamma, pappa Harry och mamma Elsie.
Ja, precis. Och det roliga är, nu har jag ju fått kontakt med fler i och med att jag... När jag digitaliserat de här gamla programmen som min far gjorde med de som då var i 60-70-årsåldern.
Ja, ja.
Och så har det gått 20 år och så upptäcker jag, de lever ju inte längre. Så då tänker jag, då kan jag lägga ut dem. Men deras barn lever. Så Arne Severin som lade ut och jag har lite kontakt med ena sonen där. Så jag tänkte, jag måste skynda mig nu och intervjua oss som är 60 plus. Från 10-15 år, då kommer inte vi komma ihåg någonting.
Nej. Tänk på Arno, de bodde ju grannar med Agnetas föräldrar på Logvägen i Årdala.
Ja.
Och det var ju grabbarna som drev vidare där, Rolf och Nocke, Nils-Åke, som drev vidare. Och sen i Tyresö centrum var det ju många då, det är Arno och sen var det Ica-handlaren Bergstedt, Olle Bergstedt som kom dit senare.
Ja, jag tänker att jag ska fortsätta att intervjua dem som idag är i våran ålder, för att det är det jag plötsligt insett nu. När man jobbar så springer man bara på, nu jobbar inte jag längre. Och det innebär att jag plötsligt kommer på att oj, nu är det vår generation som måste berätta hur det var på 60- och 70-talet. Från 10-15 år, om ingen ställer frågorna till oss nu, då är det ingen som vet om det Bollmora som vi växte upp i. Och vi har olika bilder som du säger. Jag som gick på lite, för jag spelade ju tennis, var tvungen att gå genom olika områden och sådär. Så att lite grann beroende på vart man rörde sig så såg man ju olika. För jag var ju ofta i Trollbäcken. Och det var ju också ett ställe, liksom, hur man tog sig dit, hur lite det var utbyggt. Det fanns inga farmarstigen, det fanns ingen väg där.
Ingenting.
Allt det här är också jätteintressant.
Ja, och sen har du hela Tyresöhalvön.
Ja, det jag vet. Jag har att göra. Du får gärna tipsa mig om fler som jag kan intervjua av de här som minns.
Spontant så kom jag på Kurt Fredriksson. Han är jämngammal, han är 58 tror jag. Född 58. Hans pappa och mamma drev ju vidare. De drev ju Bollmora Eltjänst.
Aha.
De köpte av min pappa någonting som hette Lennarts skivshop.
Aha.
En källarvåning bakom. Bredvid den så låg Bollmora Eltjänst. Sen tog de över skivaffären. Och så flyttade de in till den här blåsgången.
Ja.
Och hade då skivaffären och Bollmora Eltjänst. Och Kurre, pappan är ju död, men jag tror kanske att mamman Irma lever.
Aha.
Men pappan heter ju Bosse och Kurre tog ju över tillsammans med brorsan Bollmora Eltjänst och är väl verksam fortfarande tror jag.
Men du, var intressant, för att det är det som jag kommer ihåg som en obehagskänsla, just det här man skulle gå och köpa skivor i den där konstiga skivaffären som låg på
bordet.
Då var det en liten farbror som jobbade där och han gillade inte att man kom dit. Man skulle liksom bestämma sig att köpa innan man visste.
Ja.
Och då var det mycket pengar att köpa. Det var hela ens månadspeng som skulle gå till den där skivan som någon hade tipsat om som man aldrig hade hört.
Ja,
så att det var inte så lätt att få höra.
Nej, han var en riktigt sliskig gubbe.
Ja, visst
var det. Det var en bekant till min pappa. Han hette Carl Einar Lemmingsjö. Och såg ut som
en... Vet du vad, det här kommer jag klippa bort, för det här är nästa förtal.
Nej, men...
Ja, vi säger inte vad han heter, eller?
Jag vill bara berätta den.
Ja,
han hette Carl Einar Lemmingsjö och han hade ett illa rykte om sig att han ville gärna kladda på små tjejer.
Ja, så var det.
Och sen så tyckte pappa att det var så konstigt, för han hade varit i musikbranschen.
Just det.
Och tyckte pappa att det var så konstigt att det fanns aldrig pengar. Och det visade sig att de tog han själv och gjorde något annat roligt med. Han tog ut kassorna bara och stack. Liksom. Och det var ju då pappa frågade Bosse Fredriksson. För de hade ju känt varandra sedan många år. Kan inte du ta över det här skiten? Och det gjorde han ju då.
För sen var det en väldigt schysst skiva. För
där
man fick lov att titta på skivorna.
Precis.
Ja,
men sen är det ju...
för man ville titta på skivomslagen, man ville ta ut det där innanför, man ville se, fanns det noter om man då kunde klinka på gitarr, så det var viktigt också, det var inte bara att gå och köpa en skiva inte.
Nej.
Det var en jätteinvestering för en tonåring.
Ja, precis. Sen har ju hon gått bort, hon heter Lillemor Kraft som hade Bollmora färghandel. Hon gick ju bort för ett antal år sedan och Olle Bergstedt som var Ica-handlare och sen så har du ju då Hans Hamstedt som hade Avernäs, han tog över Avernäs klädaffär. Avernäs
hette... Just den fanns ju också.
Ja, hans son Björn Avernäs tog aldrig över pappas verksamhet utan det köpte Hans Hamstedt. Och den hette ju sen Änglar och stjärnor. Hans tror jag finns kvar i livet. Men han bor inte kvar i Tyre.
Vet du vad, jag tänkte bara prata en halvtimme, men nu har vi pratat över 50 minuter.
Ja.
Så det gör ingenting, för att jag tror att det här är för i alla fall oss som är födda på som har växt upp på 60-70-talet. Det här är vår barndom, så att jag tror att vi ska fortsätta göra såna här program där såna här gubbar som du minns det här Bollmora som vi faktiskt alla växte upp i.
Ja, precis.
För det är en fascinerande utveckling.
Ja, det är ju det. Och jag måste säga att som jag sa förut, jag är jättenöjd med min uppväxt.
Det också.
Även om man körde i diket några gånger. Men det fick man ju rätta till då.
Ja.
Tillsägelse av Gösta Jansbo på rektorrummet. Så hörde Tomasson, får du ta och skärpa dig. Okej.
Jag var elevrådsutförande där på föräldraskolan, så jag blev ibland uppkallad till, eller uppkallad, det var ju längst ner där nere, det var ju precis när man gick över till kafeterian, ja, där låg ju Rexexpedition. Så jag blev inkallad till Gösta Jansbo, han ville liksom pumpa mig på, men jag visste massa saker om droger. Och grejen att vi fattar ju ingenting. Mellanöl var ungefär vad jag kände till. Jag kände inte till vad droger var för någonting.
Nej, men det är samma med mig. Ingen av dem jag umgicks med eller har umgåtts med har aldrig använt en drog.
Nej.
Mer än pilsner, öl.
Ja, exakt så var det.
Men ingen av oss var drogmissbrukare, inte ens provade. Och det var ju fantastiskt.
Ja.
Det är ju ytterst tacksam för.
Ja. Jag var i och för sig på fester ibland när man blev bjuden. På en fest så var det killar som tog fram en konstig cigarett som gick runt. Eller en pipa som gick runt. Och så luktade det konstigt. Men jag rökte ju inte vanliga cigaretter, så jag provade ju aldrig. Så jag visste ju knappt.
Nej, alltså, precis.
Vi var ju så, och våra föräldrar ännu mindre. De skulle aldrig förstått någonting.
Nej, jag tror inte heller.
Nej.
Och en annan värld. Även om det säkerligen var på uppåtgående.
Ja,
konsumtionen var av det här var säkert på uppåtgående. Ja. Utan att vi liksom förstod det eller var del av det.
Nej. Och den stora gemenskapen som jag och Hasse pratade om, det var ju att alla ungdomar var ute. För att man gjorde saker utomhus. Så att man såg ju också vilka som idrottade. Man hade ju koll på de tuffa killarna, vilka det var som var balla och tuffa.
Ja, visst.
Ja.
Fram till att jag var 17 år så tränade jag och spelade ishockey 7 dagar i veckan.
Ja.
Hela tiden. Och hade förmånen då, fast jag kom aldrig så långt, att bli uttagen till TV-pucken. Men så kom jag inte vidare.
Men var låg den? Fanns ishallen då? Det fanns inte det från början, va?
Nej. Utan det var ju Trollbäcken.
Det var Trollbäcken, ja.
Det var en konstgjord is, men det var utomhus i
just
Trollbäcken.
Mm.
Bollmora var ju bara en konst, eller en naturis.
Ja, och sen där i Trollbäckens IP, där fick man klättra upp, om inte man är nyckel, fick man klättra över det där staketet, för där låg ju också 2 tennistält.
Ja, just det.
Upplåsta. Mm.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, och det var fullt med ungdomar som sprang runt där också, så att det var ju en väldigt aktiv idrottskommun. Så att Linda Haglund såg man ju när hon tränade och sprang runt där.
Jajamän. Den jag berättade tidigare om den här Erling Lund som var en god vän som jag inte umgås med längre. Han var ju också väldigt duktig sprinter.
Aha.
Så han tävlade ju tillsammans med Linda då i Hanvikens i Fridås, vad det nu hette.
Ja, ja.
Och sprang. Så då var vi ju ner och tittade på dem där när vi var pojkar. Vi åkte väl moppe då och tittade, antar jag.
Ja. Jag tror att det var sånt man drömde om, eller hur? Man drömde om. Och sen kom då Björn Borg och sen kom Ingmar Stenmark. Så att i vår generation, eller 50-60-erna, det var ju en idrottsgäng. Alla skulle bli stjärnor. Och vissa blev ju stjärnor också. Så det var det som var häftigt.
Ja, visst.
Ja, tack så mycket.
Ja.
Tack så mycket, Jack Thomasson, som sitter då i Thailand och har det mycket, mycket bättre än oss här när jag spelar in det här i början av mars, så blåser det snålt och kallt, kan jag tala om. Ingenting, och du behöver inte alls komma tillbaka. Det finns ingenting kul här hemma just nu.
Nej, det är bra det, för jag sitter i kalsongerna i soffan och så är det 32 grader nu, på klockan är 6 på kvällen.
Och här klockan 12 på dagen.
Ja, precis.
Ja, fantastiskt att få prata med dig.
Detsamma.
Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter alltså Ann Sandin Lindgren och har pratat med en gammal skolkamrat, nämligen Jack Thomasson. Kul att få prata med dig, Jack.
Detsamma.
Hej.
Hej.